en podcast från Aftonbladet.
The nice fucking over all the fucking time, all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one, break the leash for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
Yes.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Hej och välkomna till den första raceveckan 2026. Den säsongen som nu vi förväntar oss ska bli riktigt, riktigt kanonhärlig. Och en historisk säsong med nya teams på griden och ett nytt reglement på plats. När du hör det här så är det onsdag och inte långt kvar till det första racet. I Melbourne, Australien. Nu är vi igång. Anna Andersson nere i Skåne.
Ja, men nu är vi igång alltså. Det är ju fantastiskt härligt. Jag har ju gått och väntat, känner jag. Extremt länge känns det som dessutom.
Mm, det är så härligt. Och ni hör, ni som lyssnar, ni hör att nu är allt som vanligt igen också. Anna tittar lite frågande på mig nu. Varför, vad menar du nu? Men det är ju för att nu sitter jag ju på rätt platser hemma och jag är inte på någon italiensk ort med en liten tillfällig mikrofon i handen och ett studsigt hotellrum runt om mig. Utan nu sitter jag i min garderob här ute i Segeltorp där jag förmodligen nu kommer sitta några veckor till när vi ska snacka racing vecka ut och vecka in. Och det känns riktigt härligt att komma hem från ett OS, bara glömma bort allt det som har hänt där. Och så kan man sätta på tvn hemma i sitt hus och slänga på Drive to Survive en sån här säsong. När man, jag vet Anna hur det är för dig, för att det har alltid varit likadant för mig sen de första två, kanske tre säsongerna. Att man följer Formel 1 ändå, så ser man Drive to Survive när du kommer. Att så här, ja ja, det här visste vi väl. För så känner du, det vet jag. Men jag som var borta halva förra säsongen har en perfekt, alltså det är perfekt för mig att påminnas om vart man är nu här igen. Och det är en sån riktigt bra uppladdning. Men jag var ju borta bara halva säsongen. Men när man ser de där första avsnitten, nu ska vi kommer inte spoila någonting. Vi vet att alla ni här som lyssnar, ni har koll på Drive to Survive, säkert har en del av er sett allting redan. Men alltså, för mig var det en sån chock efter att ha varit ledig bara ett litet halvår. Det känns som att liksom förra säsongen var 4 år sedan. Det känns som att 2025-säsongen var hur länge sedan som helst. Jag var tvungen att räkna bakåt. Var det verkligen Lewis Hamiltons första säsong i Ferrari? Var Lawson i Red Bull? Var Christian Horner i Red Bull? Körde Jack Doohan de första racen när vi satt här för ett år sedan och började snacka upp säsongen? Och alla såna där små grejer, att wow, vilken tid som har gått. Kan du fatta att det var de grejerna? Lawson i Red Bull, Horner i Red Bull, Doohan i Alpin. Och Hamiltons första säsong. Jag kan knappt ta in det även fast jag nu har dubbelräknat.
Filip, det känns som att du säger att ett litet halvår var du borta. Det hände mer på det halvåret, och för övrigt var det mer än ett halvår du var borta, det var typ 9 månader. Det hände mer på de 9 månaderna än vad det har hänt på flera säsonger innan. Det var ett rekordtempo under fjolåret. Det kändes nästan lite grann som det är inom amerikansk politik, där det hände grejer hela tiden. Och lite så uppfattade jag fjolårets F1-säsong också. Så när jag drog och kollade igenom de här avsnitten för Drive to Survive, var alltså vad de hette och vad de ska handla om, så känner jag bara att ja, men det här är ju gammalt. Det här är ju gammalt. Mm. Det här är ju gammalt. Det här är ju gammalt. För det hände så oerhört mycket. Så att nej, du var inte borta ett litet halvår. Du var borta ett helt megatid.
Ja, och om det då var 9 månader i realiteten, så var det säkert 19 månader i min hjärna som lyckades koppla bort saker och ting. För att alltså, ah, wow. Men när jag satt och såg på det då, jag har sett de kanske 3-4 första avsnitten, hur jag liksom garvade åt saker och ting när det liksom var då Piastri versus Norris grejer och när Tsunoda och kivades med Liam Lawson. Det känns så långt bort, men att jag blev påmind om oj, 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 nu är det snart race på gång här igen. Och det känns svinkul. Jag kommer efter att vi har spelat in det här nu, måndag 2 mars, 2 dagar före podden släpps, sätta mig i lugn och ro, käka lunch och kolla på 2 avsnitt till, tror jag. Just bara för att jag är så extremt taggad. Och det kanske ni får stå ut med nu då, ni som lyssnar på det här. Att kanske är man övertaggad så här i början. Men låt oss så vara där i så fall. Nu när vi ska ha en mega genomgång inför 2026 i våra 209:e avsnitt. Och det här är ju en tradition, va? Och jag bara så här, i och med att det är tradition, och jag sa förra veckan att vi gick ju inte igenom förra, eller vad det nu blir, vi gick ju inte igenom i slutet av säsongen vad vi sa i början av säsongen. Men jag bara snabbt återgick för att se vad jag faktiskt sa, och har bara tagit upp några liksom små favoriter här från mega genomgången förra året. Och då vill jag bara så här, ta bara upp några. Det är inget liksom, det ligger ingen tyngd i att kolla vad bra jag var eller kolla vad dåligt jag var. Jag tar några plock här bara. Alpin. För ett år sedan, innan säsongen började, så sades det Jack Doohan byts ut efter halva säsongen mot Colapinto. Men säsongsfacit i hand så tar han ändå fler poäng, trots ett race mindre kört. Ja, det stämde inte. Men det var ju ändå, det var ju ändå på håret där, va? Fin.
Ja, men det var ju inte ens en svår. Det kunde vi ju räkna ut redan innan säsongen började, och det gjorde vi också.
Det kanske var 42 gånger pengarna på det på förhand, men nu i efterhand då är det ju verkligen ännu mer självklart. En annan, här blir det bråk. Det kommer bli bråk i stil med Hamilton Alonso, Piquet Mansell, Hamilton Rosberg, Webber Vettel Multi 21, men Norris blir världsmästare. Världsmästare Norris. Det var också fin, va?
Bra jobbat.
Och sen ska vi ha någon mer som jag sa som jag var nöjd med. Cadillac, Sergio Perez presenteras som förare för Cadillac under Mexikos GP. Det sa jag inför förra säsongen, och med det sagt nu vill jag bara, kanske ni ska ta mig på lite allvar nu när jag kommer säga om saker som jag kommer säga i det här avsnittet. Övertaggad som jag är. Jag ska säga en dålig också. Jag sa också att Kick Sauber kommer slå rekord i lägst antal poäng som teamförare och även totalt tid efter. Långsammast någonsin. Utan att titta på siffrorna, sa jag förra året. Det var ganska fel. Men några andra var rätt. Där hör ni. Med det sagt då, Anna. Är du redo för de nya?
Ja, men det är väl. Absolut.
Så det ni kommer få idag, ni kommer få lite påståenden inför säsongen. Och vi ska också tippa hela mästerskapet. Både Anna och jag, från första till, hör och häpna, 22 plats. Sjukt att säga. Och sen går vi ju såklart genom första racet för säsongen i Melbourne, som inte är långt borta. Och såklart kan vi ju inte skippa de nyheter som faktiskt finns kring det. Men Anna, du vet hur det funkar. Ni som har följt med oss i alla år vet hur det funkar. Ni som är nya på något sätt, för det kanske faktiskt tillkommer några nya lyssnare här och där, så är det så här att inför varje säsong så bjuder jag på lite påståenden eller förutsägelser, kanske vi ska säga, och Anna får bemöta dem, och sen i slutet av säsongen går vi igenom dem, även fast vi inte gjorde det förra året. Men nu är det dags. Och förra året tror jag gick igenom dem i liksom ordning på något sätt. Nu är det verkligen bara riktigt rörig ordning. Det blir som det blir i ordningen. Och jag börjar med Ferrari. Och då är förutsägelsen så här: It's hammer time! Nej, det är väl inte hammer time. Men det går bättre. Men det går inte tillräckligt bra. Men det här är Ferraris år. Kvalår alltså. Leclerc och Hamilton, de kommer ta fler enskilda pole positions än race-segrar kombinerat. Det vill säga alltså, Leclerc kommer ta flera poles, Hamilton kommer ta flera poles, men de kommer ta färre segrar om de slår ihop sina segrar.
Färre segrar än vad då?
än deras enskilda pole positions. Det vill säga, aha, låt säga att Hamilton tar 3 pole och Leclerc tar 4 pole. Och de kommer ta färre segrar totalt.
Färre segrar än vad de tar poles enskilt alltså.
Ja, det vill säga kombinerade segrar.
Ja, men du säger inte hur många poles de tar.
Nej, det kan,
vara,
bara,
det kan vara lite så som helst.
Ja, mellan 2, 3 och 10 per person. Och slår man ihop deras gemensamma race så kommer det vara färre än den som tar minst antal poles. Där satt den!
Herregud, det tog det 5 minuter att komma fram till det. Du får ju vara lite kvickare, jag hinner ju somna.
Jag tror också att det är enligt tradition.
Ja, men det kan nog stämma. Ferrari var ju en besvikelse i fjol. Alltså de slutade 4 i konstruktörsmästerskapet. Men de gav ju också upp satsningen på fjolårets bil redan i april. Så att det de körde med därefter, det var ju inte egentligen rättvist i förhållande då till Red Bull som utvecklade sin bil under hela säsongen. McLaren och Mercedes hade också en längre utvecklingssträcka av bilen än vad Ferrari hade. Det var Ferrari och Alpine som lade ner tidigast. Det som känns spännande i år är att de verkar ha hittat en lösning på den här något mer komplicerade startproceduren. Och vara kvicka i starten. Frågan är bara vad det håller under ett helt varv. Det som också känns positivt är ju att Hamilton ändå har varit relativt nöjd, får man ändå säga, i samband här med tester och så vidare. Så att det känns inte riktigt som att han är helt off. I fjol pratade han ändå om att han fick ärva en bil som någon annan har utvecklat. Men ens i år menar han på att den här bilen har ändå kört i simulatorn i 7-8 månader, kanske upp till 10 månader, och där finns en del av hans DNA i den. Men jag har ändå svårt att se att Ferrari ska leverera som ett toppteam under hela säsongen. Så därför tror jag nog att du har rätt. Alltså varje år så säger jag, men Ferrari måste ju ändå leverera. Men jag börjar ändå att tveka, för någonstans känns det som att det är så många saker de ska få ihop och de lyckas inte med de mest elementära delarna ens, det vill säga att kommunicera med varandra.
Mm, men då är vi ändå något på spåren. Alltså summa summarum här, nu har jag fått sitta här och lyssna på vad du säger och reflektera över hur jag själv sa det, men det summa summarum är ju, de kommer vara snabba och ta många pole positions. Likt de gjorde den där säsongen när det var mycket Leclerc versus Verstappen i kvalen. Så de kommer ta många poles, men det kommer inte bli många segrar. Kanske inte ens en. Där är det.
Nej, jag skulle säga att jag tror att de tar fler poles än vad de tar segrar. Jag tror att de kan vara kvicka över ett varv, men jag är inte lika säker på att de är kvicka i racetrim och att de har strategerna som klarar av att omsätta hur man ska jobba med de nya verktygen där föraren verkligen kan göra skillnad eftersom de har svårt med just kommunikationen. Så att om säg att de tar då 4-5 poles, kanske mer, vi har 24 race, men de tar färre segrar, de kan ta upp till 8 poles, en av de förarna, men de tar färre segrar.
Där satt den. Då går jag till Aston Martin av någon anledning. Och där kommer Fernando Alonso säga någon gång i år: "Man, this feels good. It feels like winning the championship." Och det betyder alltså att han bara kommer ta poäng en gång. Kunde man tro att så här, oj, det känns som att han mot slutet kommer Adrian nu i förordning på det här skeppet och han tar en race-seger. Men nej, han kommer däremot en gång få en riktig sån placering efter en lång stund av säsongen. När Adrian nu faktiskt hittade och Alonso kör in den där bilen på kanske en sjätte, femte, fjärde, sjunde plats. Och så kommer han ordagrant berätta att äntligen få köra ett race som går bra. Det känns lika härligt som att vinna ett helt mästerskap.
Nej, det tror jag absolut inte. Han skulle aldrig säga det efter att ha kommit på poängplats. Han kommer gnälla. Så, han är så otroligt laddad inför den här säsongen. Och känner väl någonstans att det faktiskt är hans sista chans. att nå någonstans. Så tittar vi tillbaks, alltså han debuterade i Formel 1 för 25 år sedan. Han vann sin senaste VM-titel för 20 år sedan. Han vann sitt senaste race för typ 13 år sedan. Så att han har ju längtat väldigt, väldigt länge. Och han var uppe och nosade på det där för ett par år sedan när Aston Martin hade en schysst kopia att köra med en stund. Men det här med Adrian Newey har ju fått honom att vilja någonting mera. Och om det då inte funkar i kombination med Honda, som han redan har ett horn i sidan till, så kommer han inte säga det och vara nöjd. Skulle han säga någonting liknande så är det en totalsågning med ironi. Det som jag tycker är lite intressant också, det är att Honda har beskrivit problematiken under testerna, de har faktiskt inte kört det klart, och hävdar att det var onormala vibrationer som ledde till skador på batterisystemet. Och att de valde att stanna bilen eftersom det hade kunnat bli farligt och fortsätta köra den i det skicket. Det var inte så att det var på väg att gå åt fanders, men de valde helt enkelt att inte riskera någonting. Jag tycker det känns som en schysst omskrivning av att vi vet inte riktigt vad vi håller på med.
Ja, och då vill de ju på sitt håll säga att det är inte bara motorns fel, utan det kan vara hur den här bilen bultar och bumlar omkring. Men okej, du skjuter ner den alltså då för underliggande, utan att jag tar med dig i den här meningen, är ju att det kommer ju gå åt helvete för Aston Martin länge. De kommer ju vara rå mega sist länge, och sen helt plötsligt så bara, jaha, kanske efter sommaruppehållet eller något liknande. Och då har de varit så cementerade och så sämst. Så att han kanske ändå säger det på ett lite småironiskt sätt. Men att han ändå liksom... Ja.
Han kommer aldrig säga de orden med glädje. För det är alldeles för dåligt för honom. Det han kan göra, även om han borde ha lärt sig någonting efter 2015. Han vet ju också hur den japanska kulturen fungerar. Alltså man vill inte bli utskämd offentligt.
Mm. Ja, där har vi den. I Cadillac så säger jag så här, att när säsongen är slut så vet vi om att varken Sergio Perez eller Valtteri Bottas kommer köra Cadillac när säsongen 2027 börjar.
Oh, den är spännande. Den är extremt spännande. Jag tror också att en av dem försvinner. Jag tror att Cadillac extremt gärna vill ha med Colton Herta till nästa år. Men det som måste ske då är att han samlar ihop de poäng som krävs för en superlicens. Målsättningen är ju att göra det i Formel 2, där möjligheten att ta de poängen är bättre än i IndyCar. Och det där är ju, om man säger då Andrettis eller Cadillacs förhoppning, det är ju ändå väldigt tydligt att Cadillac har, de har ju till och med gett sitt bil namn efter Mario Andretti. Så det här är ju ett team som ska in i den amerikanska motorsporthistorien. Så att det kan bli extremt viktigt där med en amerikansk förare.
Sen är frågan... Är det två?
Inte två amerikanska förare. Jag tror inte att man hittar men två stycken där. Men jag tror att man kan väl vilja...
The comeback of Logan Sargeant.
Never. Men jag tror att man vill nog gärna ha kvar en erfaren förare in till för att fortsätta utvecklingen, med tanke på att GM ska in som motorleverantör här inom ett par år till 2029. Så att man vill inte släppa erfarenheten helt genom att då välja Herta och sen ytterligare en nykomling liksom. Utan då vill man ha kvar, man vill nog titta lite på vem av de här herrarna som kan bidra på banan och i garaget och inte bara med ekonomi eller sociala medier.
Mm. Men lite feeling på den ändå, va? En av dem, det blir verkligen 50% okej.
Okay. Ja, 50% okej, okay, säger jag.
Mm. Mm. Nej, men fint. Vi tar nästa som slumpmässigt är McLaren. När Norris och Piastri märkt att Vi kommer inte kunna vinna världsmästartiteln när vi är så här sjukt jämna och någon annan är så mycket snabbare än oss. Då kommer vi få se mer av Kanada 2025, för att då kommer Papaya Rules inte vara lika viktigt och avgörande om en världsmästar eller konstruktörstitel.
Nej, det där är också intressant. Den tror jag du kan ha rätt i faktiskt. McLaren är extremt svåra. Det som gör att det är svårt att veta nu är ju hur mycket har McLaren visat under testerna. Jag upplever att de i fjol också ibland när de gick fel hade svårt att hitta en lösning på vad det var som gick fel och komma tillbaks till rätt spår. Alltså det var inte så självklart för dem att hitta rätt där. Så, och det tycker jag känns som ett litet frågetecken. Sen har man från McLarens sida sagt att vi ska förenkla papaya-reglerna den här säsongen. Mark Webber, Piastris agent, som i fjol petade in väldigt många pinnar i brasan så fort han fick möjlighet och sprätte lite bensin på den i brann också. Han kommer inte längre att vara med under racehelgen, utan han ska ägna sig mer åt kontraktsdeals och sånt. Kanske för att försöka lugna ner situationen en del, eftersom han inte gick så där superbra ihop med varken Andrea Stella eller Zac Brown. Det är väl ett försök att få Oscar Piastri något lugnare. Men skulle han märka att han hamnar i nummer två facket, så tror jag att det finns en risk för precis just det som du säger. För han är ju också medveten om att han behöver slå Norris och inte hamna i det här Rubens Barrichello-facket. Den är också väldigt, väldigt viktig alltså. Man
får... Nu kör han bakom en världsmästare.
Ja, men det gör han. Men jag tänker lite grann på Valtteri Bottas. Alla de säsonger som han körde med Lewis Hamilton, och inför varenda säsong så satt han, när vi var olika pressmöten, så satt han och pratade om, nej men det här är Valtteri Bottas 2.0 eller Valtteri Bottas 3.0, och så hängde det i och sen så sprack det lite, som Sergio Perez också hos intill Max Verstappen. Det är väldigt få som har klarat av att göra en Nico Rosberg, och vi vet ju alla vad det kostade honom. Han var så slut mentalt efter att han väl hade slagit Lewis Hamilton att han faktiskt la av. Så att här vet ju Piastri vad insatserna är och vilka risker som finns. Och han vill inte hamna i, om vi kallar det för Barrichello-facket eller Bottas-facket.
Nej, för summa summarum av den här är ju att det kommer vara jämnt ändå. Alltså det kommer vara lika jämnt som förra säsongen, men det kommer inte vara en titel som står på spel, och att de då bara bryr sig mindre, och att det kommer smälla mer just mellan de här båda.
Ja, eftersom att de står inte konstruktörstiteln på spel, så får de kanske inte lika mycket... Alltså incitamentet för att hålla reglerna är inte riktigt lika starkt, så att säga.
Nej. Ja, men kul. Där lämnar vi den och går till Alpin. Och den är ju väldigt lik förra året när jag hyllade mig själv om Duan-förutsägelsen. I år så lyder den om Alpin så här. Colapinto ryker all världens väg i vansinne och vredesmod efter en krasch i ett kval. Men också på grund av att det kommer skilja mycket mellan Gasly och Colapinto fram tills dess. Flavio kastar Colapinto fullständigt under bussen offentligt. Sågar honom sönder och samman, så att vi här i podden kommer sitta och må dåligt och tycka synd om Franco Colapinto mer än vad vi någonsin gjort om någon annan.
Oj då. Nej. Jag tror mycket väl att han kan få sparken. Men jag tror att det beror väldigt mycket på hur saker och ting går på affärssidan för Alpin. Därför att han har ett väldigt starkt ekonomiskt stöd i Sydamerika. Och det krävs ju att man tar in någon annan som gör ett bättre resultat, men också se till att pengarna kommer in. Var pengarna kommer in för Alpin är kanske inte riktigt lika viktigt, om det är från sponsorer eller från poängen i konstruktörsmästerskapet. Där måste man väga de här två mot varandra. Och då en annan viktig sak i det här är ju, var tar Christian Horner vägen? Kommer han in som delägare i det här teamet, så kan det mycket väl hända att det rör sig om på många håll och kanter. Och då är frågan, vilken förare skulle man då vilja peta in? Ja, Paul Aron till exempel, eller Paul Aron, är ju ett exempel som finns i närheten av Alpin. Men det handlar mycket om allt det här runt omkring. Jag tror inte att det är krascher eller inte krascher, eller poäng eller inte poäng för Franco Colapinto som avgör, utan den frågan är betydligt större än så.
Mm. Är det han som är från Estland, Paul Aron, en estnisk förare som ändå är alpin produkt på samma sätt som Jack Doohan, va? Kan det vara så?
Ja, han är alltså test- och reservförare för alpin.
Tack, då vet jag vem du pratar om. Ja, men så kanske den kan gå och vara och bli då. Känns som att Alpin med hela deras här kändisgäng som ska äga det. Det är typ så här, nu om Christian Horner ska in och äga, då är det inte för att han är en gammal liksom F1-räv och, ja, låt mig säga det, F1-legendar på något sätt. Då är det nästan för att han är kändis, som alla andra kändisar som kommer in och deläger det här teamet. Deras drömförare skulle vara Brad Pitt.
Ja, så kanske det. Även om jag tror inte att F1 skulle gilla hans körstil, om vi tittade på hur han körde i F1 The Movie. Det var ju mer liksom folkrace.
Ja, det hade varit kul. Så ta in en folkraceförare, Jalle och Heavy och Brad Pitt bakom F1-ratten. Du, vi tar så här Haas nu då. Här har vi årets Hulkenberg på podiet moment, när Olli Bärman slumpar in en seger i spöregn, och den kommer på hemmaplan på Silverstone. Regnet öser ner hela helgen, därför tar han pole på grund av regntiming och massor av krascher och säkerhetsbilar under racet.
Jag tror att Oliver Bärman faktiskt kan ta en pallplats. Jag tror inte att han kan vinna.
Men då tar vi bort allt jag sa, förutom att här har vi årets Hulkenberg på podiet moment.
Ja, men det tror jag. Sen, jag tror faktiskt att Haas är ett av de teamen som faktiskt skulle kunna skrälla i år, vilket känns lite spännande. Mycket beror ju på vad de har för grejer från Ferrari. Men jag tycker att Oliver Bearman, han imponerade alltså redan 2025. Han körde ju till sig en fjärde plats. Alltså det var ingen turposition det där, utan han körde till sig en fjärde plats i en Haas i fjol. Och här, jag skulle säga att möjligheterna finns. Vi har ju sett några sådana intressanta. Men när vi såg Isaac Hadjar på pallen i fjol, och vi såg Carlos Sainz på pallen vid två tillfällen i Williams. Så varför inte Oliver Bearman in Haas?
Ja, men då kan vi se det som ett potentiellt Hulken på podiet moment. Audi, Anna. Tysk seriositet, metodiskt, strikt, strukturellt. Inga skandaler, inga kontroverser. Alla rättar sig i ledet. Man gör som man blir tillsagd. Trots allt detta så blir det inte en enda uppvisning i Q3.
Där tror jag att du har tok fel.
Åh, vad jag trodde att du skulle säga tok rätt.
Jaha.
Nej. Trodde du skulle finta mig där.
Jag fintade. Nej, men alltså Audi, de har själva som målsättning att bli världsmästare 2030. Det tror jag inte att de klarar av. Men det är någonting spännande med det där teamet. Jag vet inte, har du läst F1-bibeln?
Inte än.
Nej, men då får du ju rappa iväg till butik och köpa den. För där finns den nu. För jag var
vilken bra
ju...
cliffhanger.
Vad sa du?
Vilken bra cliffhanger för allt och alla, och att sätta på sig skorna och kuta bort till kiosken och köpa.
Ja, precis. Därför att jag var ju på besök hos Audi i höstas i samband med att de lanserade sin F1-bil där. Och det finns någonting där som känns väldigt spännande. Och i samband med ett regelbyte så är det ju väldigt viktigt ofta att vara med under inledningen av säsongen. Alltså, där kan man ta lite gratispoäng om du står på rätt plats när säsongen startar. Och jag känner lite grann här att Audi är inte så långt borta som de hade kunnat vara. Och exempelvis är vi på väg till Melbourne. Det är en bana där Nico Hülkenberg brukar ta sig långt. Oavsett vilken typ av bil han kör så är det inte sällan han är i Q3. Och jag tycker också att det är spännande det här med Mattia Binotto, tekniken, Jonathan Wheatley, det sportsliga. Alltså det ledarskapet tycker jag känns extremt intressant. Och jag känner också att Gabriel Bortoleto, som i fjol var debutant, gjorde en hel del misstag. Han har fått en säsong på sig till. Ja, jag tror att det finns goda möjligheter för Audi att ta sig till Q3 vid ett par tillfällen i år och även ta VM-poäng. Sen tror jag inte att det är något toppteam och jag har svårt att tänka mig i dagsläget att de ska klara av att vinna en VM-titel till 2030. Men jag tycker definitivt inte att man ska räkna bort dem.
Kul ändå. Och jag märkte också hur skönt jag tyckte det var att sitta och prata om Hulken och Bortoleto i ett så enkelt teamnamn som Audi. Vad skönt det var att bara säga, ja men Audi kommer kunna gå till Q3 eller Audi kommer inte kunna gå till Q3. Vad skönt det var att inte hålla på och hålla på.
Nej men det känns som Hulken och Audi, det låter ju smidigt liksom.
Ja, det här är smidigt. Ja, då får vi se vart vi står när säsongen är färdig då med de här två, Q3 eller inte. Då tar vi Racing Bulls och då skriver jag så här, eller då säger jag så här, enklare uttryckt. Sämsta säsongen sen, ja, det är så torrt och tråkigt så jag orkar inte ens leta upp siffrorna. Det blir jaha av det här. Blaha, blaha.
Alltså precis just så känns det nu. Jag upplever att Racing Bulls är årets mellanmjölk. Varken hackat eller malet. Alltså inget team har väl gått så... gått igenom testerna utan att knappt synas på något sätt. Alltså... Jag höll på att säga könlöst, identitetslöst. Alltså väldigt så, ingenting, varken det ena eller andra. Antingen så är det så att de gömmer någonting. Eller också är det så att de inte har någonting. Jag kan ta mig 17 inte säga varken det ena eller det andra. Det enda jag väldigt starkt känner det är ju att det blir väldigt viktigt för Arvid Lindblad här under sin första säsong att kunna matcha Liam Lawson utan att bli för övermodig. Och för Liam Lawson handlar det om att slå Arvid Lindblad. För gör han inte det så tror jag att han ryker möjligt innan säsongen är slut. För bara det, alltså han har varit hos Red Bull. Han var där 2 race i fjol. Sen åkte han ner igen. Och har man åkt ner till Racing Bulls så kommer man inte tillbaka upp till Red Bull. Det är ju otroligt ovanligt. Nästan till omöjligt. Så skulle han få skulle han få stryka av Arvid så är han ju tack och godnatt.
Ja, men och det jag vill säga med det också är att jag tror inte det kommer bli, alltså jag tror inte de kommer vara sist i botten helt och hållet, utan de kommer så här, ja, de kommer göra några okej schyssta placeringar, ta lite poäng här och där, göra någon bra kval, men att det kommer vara
Ja, men det är lite så, de puttrar på. Men man märker inte att de finns där. Jaha, är de med också? Det var 22 team, jag trodde det bara var 20.
Ja, men då är vi överens där. I Williams så kommer Sainz fortsätta att leverera och Albon, Alexander, vår Thai-Brits vän, han kommer börja få frågor om hur det känns att vara andra förare.
Absolut.
Där satt den, den slår vi fast, den tar vi hand på. Pang.
Ja, men den kör vi. Nej, men jag tror på Carlos Sainz där. Alltså, Hans avslutning av fjolårets säsong visar att han är oerhört duktig på att anpassa sig och sin körstil till det materialet som han ska arbeta med. Han har kört för så många olika toppteam. Alltså, hallå, Renault, McLaren, Ferrari och sen så till Williams. Han vet ju hur han ska ratta olika typer av bilar och olika typer av motorer dessutom. Sen är det här nytt för honom också, men jag tror att han har koll på hur han ska jobba för att hitta rätt.
Ja, men då stänger vi den Williams-boken då och tar oss vidare till, nu får du välja, Mercedes eller Red Bull, det är de som är kvar.
Vad fort det här gick.
Mm.
Ja, men vi kör väl Red Bull.
Mm. Och då skulle det väl vara så här att det är väl inte att sticka ut hakan och säga att de kommer bryta med Isak Hadjar innan säsongen är klar, för det är ju så de opererar Red Bull. Så därför väljer jag att sticka ut hakan och säga Isak Hadjar kommer köra i Red Bull säsongen ut och få förlängt över i alla fall nästa säsong, dock utan race-seger eller ens en pallplats.
Ja, jag tror att dels så har det skett en förändring sen man bytte ut inte bara Christian Horner utan även Helmut Marko försvann efter säsongen. Jag tror att Red Bull idag är ett något mer humant team. Laurent Marquis opererar annorlunda än Christian Horner och definitivt annorlunda än vad herr Marko gjorde under sin extremt långa och framgångsrika karriär. Det är nog en fördel för Isak Hadjar. Jag tror inte heller att han har riktigt det som krävs. Alltså, på något sätt är det så att han kommer in och är ganska kaxig. Det påminner mig lite om Pierre Gasly som också var det när han kom till Red Bull och så kraschade han direkt under testerna. Det gjorde Hadjar också. För den här fransmannens framtid, Gasly också fransman, så krävs det ju att han klarar av att hantera det här jättespöket Max Verstappen. Han måste ju inse att hans uppgift är inte att slå Max Verstappen. Hans uppgift är att köra in poäng till teamet. Han har, alltså, börjar han att tänka på att han ska slå Max Verstappen så kommer han ju och det finns liksom ingen syre kvar. Då hamnar han i det här Verstappen-viruset som tillintet gör förare. Men klarar han av att förstå att min uppgift, jag ska köra in poäng, jag ska stötta Verstappen, jag ska slå bilar från Ferrari, McLaren, Mercedes. Då har han chansen att överleva.
Mm, och till skillnad från Tsunoda och Lawson så känns det som att han också kommer in utan den här konstiga pressen som de hade på sig redan från början. Det känns lite på något sätt mer harmoniskt när han sätter sig här nu och ska köra i Red Bull på något konstigt sätt.
Nej, men det är ju inte så konstigt eftersom ledningen i teamet är annorlunda. Alltså de här herrarna som tryckt la pressen, alltså Helmut Marko la ju extremt mycket press på unga förare. Vissa klarar av det, andra gör det inte överhuvudtaget. Och Christian Horner har också försvunnit, han har ju också en helt annan ledarstil. Så att jag tänker att det är lugnare runt omkring i det där teamet överhuvudtaget. Och det är ju en fördel för Hadjar. Jag menar, sen får man ju inte glömma bort, alltså han körde av på formationsvarvet i fjol i regnet i Australien och bölade som 17. Ett halvår senare tog han en pallplats.
Mm.
Så att han har ju ändå utvecklats mentalt under fjolårssäsongen.
Ja. Då lämnar vi Red Bull där och så tar vi den sista av dem alla och det är Mercedes. Och av en slump blev det bara så, det, vi vet inte varför. Antonelli tar sin första Formel 1-seger och Russell tar sin för den här säsongen första, andra och tredje ihopkörning med Max Verstappen som kommer få fältet att hålla andan när de sitter i presskonferenssoffan halvvägs i säsongen, ja, runt Belgien, Ungern ungefär någon gång. Då det kommer liksom slå gnister om de båda när de möts, och det här är en ny typ av rivalitet som vi inte har sett på länge.
Ja, men det där lät ju kul.
Kul, va?
Ja, absolut. Antonelli tror jag definitivt vinner lopp i år, absolut. Han gjorde en väldigt bra avslutning av fjolårssäsongen. Och det som gör att jag känner mig trygg med att säga det, det är ju att vi vet ju vad det var som gjorde att han var så pass svag under sommaren förra året. För Mercedes införde en ny bakaxel i maj i samband med Imola ungefär. Han fick inte ordning på den. Den funkade inte för honom. Den funkade inte riktigt för Russell heller. Men Russell var ju mer erfaren och klarade av att hantera den betydligt bättre. I samband med, om det var deltävlingen i Ungern, ja, så bytte man ut den här till en gammal bakaxel igen. Man gick tillbaka ett steg i utvecklingen. Och Antonelli trivdes bättre och han gjorde dessutom en väldigt bra avslutning av säsongen. Så att han har potential, den killen. När det gäller Russell så ja, det är få förare som vågar sätta sig upp mot Max Verstappen. Han är en av dem, han kommer inte flytta på sig.
Och han kommer också kanske vara med i toppen lite mer, som gör att han får ännu mer råg i ryggen. Pondus i pungen tänkte jag säga, men så heter det väl inte. Han blir liksom lite mer, han vågar stå upp för sig själv ännu lite mer. Där har du dem, Anna. Och även ni andra som lyssnar. Och likt tidigare år så kommer vi mot slutet av säsongen ta en liten genomgång av det här, och då kommer vi kunna skratta väldigt mycket av några av de här, eftersom att vi vet ju att säsongen kommer ju ta så sjukt många olika vändningar och usvängar och så vidare. Och nu tänker jag att vi ändå ska, efter den här lilla reklampausen som vi kommer slänga in här, gå igenom bara från 22 till 1, och med det här sagt då så kommer vi inte behöva lägga lika mycket tid på varje tippning. Reklam, sen tippar vi. Och då gör vi så här då, för att inte ska dra ut på det för mycket, Anna. Vi tar först din 22 till 11, och sen så kontrar jag med min 22 till 11, och sen så kör vi lite mer pingpong varannan och säger ett och annat om dem. Så kan vi liksom ta ett stort grepp över hela 22 till 11 plats, vad vi tror. Vi börjar.
22, Valtteri Bottas. 21, Sergio Perez. 20, Lance Stroll. 19, Franco Colapinto. 18, Liam Lawson. 17, Esteban Ocon. 15, Arvid Lindblad. 14, Fernando Alonso. 13, Gabriel Bortoletto. 12, Alexander Albon. 11, Nico Hülkenberg.
Man skulle kunna lägga på så bra bingolottomusik där i bakgrunden när du läser upp det här. Först lät som en lottodragning när man är så korrekt och tydlig, när man bara rabblar namnen så här. Det kan vi göra. Ja, nu ska vi se. Vi är väldigt lika, du och jag. Utöver att jag har en sista plats på 22, Colapinto, på grund av att han inte kommer köra hela säsongen. 21, likt reglernas alla medel, Lance Stroll, precis där han hör hemma när det kommer till min tippning. Sen så kommer min likt dig omvänd Cadillac-tippning. På 20 och 19 plats har jag Perez som 20, Bottas som 19. Sen kommer mina små tjurskillar på samma sätt som du, med Lindblad på 18, Lawson på 17. Du har Lindblad lite högre upp, det önskar jag också att man skulle kunna ha. Sen kommer Alonso på en 16, Albon på 15, Hulken 14, Bortoleto 13, 12 Ocon, 11 Sainz. Och då märker man att det är några stycken som skiljer sig på varandra. Botten är vi i alla fall överens om, va? Cadillac och Stroll.
Ja, Det känns så, helt enkelt. Jag tror inte att Cadillac har hunnit längre, faktiskt. De är ju sist in. Och jag är inte jätteimponerad av det teamet som de har fått ihop heller. Alltså, visst, Pat Simmons, absolut, men han blir ju inte heller yngre.
Det är kanske ett bäst före-datum som är passerat, men det får vi väl se. Mm. Men det är väl också ingen, liksom, det är inte att sticka ut haken heller och gissa på att det här nyaste teamet kommer hänga kvar där i botten. Stroll har vi, det skiljer ganska mycket på vart vi tror Stroll och Alonso hamnar. Du har Stroll som 20, Alonso som 14, jag har Stroll som 21 och Alonso som 16. Baserar du Alonso på att Newey ändå får ordning på det här teamet efter en stund, eller?
Ja, men jag tror att han får ordning på teamet efter en stund, och jag tror dessutom att, eller jag vet att Fernando Alonso är en av de förare som klarar av att verkligen göra skillnad i materialet. Han tar ju poäng när han behöver. Även i fjol så började ju Stroll ta fler poäng. Han gjorde det vid ett par tillfällen när Alonso av olika anledningar hade problem. Men i slutet av säsongen såg det ut som vanligt i alla fall. Alltså, det är ju få förare som verkligen krossar sin teamkollega på det sättet som vad Fernando Alonso gör i förhållande till Lance Stroll. Alltså kval 24-0.
Huh. 24-0. Ja, det är han och Verstappen.
Tittar vi på poängen, så Stroll hade ju ett övertag, men det slutade ändå med 56-33 till Alonso. Race 16-8. Alltså, så jag tror att han vill inte sluta som en loser, den mannen.
Nej, och det är ju synd återigen. Jag ska väl bara säga det också. Det är ju... Det är många, det är ett par stycken som har hört av sig med ett roligt inslag från en annan podd, en amerikansk podd, där de har gjort ett riktigt bra gräv och upptäckt att alla Formel 1-förare i hela griden, alla 22 förare, har ju Instagram-konton, och F1 har ju ett officiellt konto, och då har de hittat att F1 följer alla förare utom en. Och det är Lance Stroll.
Lance Stroll.
Och det är så jävla kul. För det måste vara så. Det måste vara så att det är den som är admin på det där kontot. Fatta grejen. Att den liksom driver på riktigt. Att, men det ändå har haft så kul för sig själv då. Jag följer alla med det här officiella kontot. Med, ja, jag vet inte hur många följare de har. De har nog stört många. Men att de då, en liten sån subtil, ja, vi vet att Stroll är sämst, så därför följer vi alla utom honom. Och det är några stycken som har uppmärksammat det här för mig, och jag älskar det när ni gör det. När ni hör av er med sådana här, ja, lite vad som helst såklart, men Stroll-grejerna är ju extra roliga. Så jag tyckte att den var värd att få en plats här. Du, ska vi ta topp 10 då? Vi bollar dem fram och tillbaka, och du börjar med din nummer 10 som jag hade på nummer 11.
Carlos Sainz.
Här tror vi snarlikt på honom. Vi tror båda att han kommer vara bättre än Albon. Du har han 2 platser bättre än Albon. Jag har honom lite mer än så. Men det känns som att han kommer fortsätta gå från klarhet till klarhet, och en nya gullponken för James Vowles, va? Där är vi överens.
Vi är överens.
Ja, bra. Min 10 är Pierre Gasly. Och då är det ju stor skillnad på Gasly som 10:e och Colapinto som sist av alla. Jag tror att Gasly kommer också där fortsätta leverera på något sätt. Och sen är det ju mycket snack om det här bytet till Mercedes motor. Och han har ju varit stabil trots att de har varit allt annat än stabila som team. Och jag vet att du har Pierre Gasly som 9.
Precis, så det är vi också ganska lika.
Mm. Du känner samma som jag också kanske?
Ja, men det gör jag väl. Alltså, Pierre Gasly är en väldigt duktig förare. Och stämmer det nu med Mercedes-motorn, vilket vi utgår ifrån att det gör, så tror jag att det finns goda möjligheter att ta poäng här under början av säsongen, och de kan vara med sig väldigt länge.
Mm. Och här har jag nästa. Och där har jag Isaac Hadjar på en nionde plats. Jag tänker ju så här att Hadjar kommer ju kunna köra i den här bilen bättre än vad de andra har gjort. Dels att han inte är under någon press på samma sätt som de där andra har varit tidigare. Han kommer finna sig till ro mer än vad de andra har gjort. Och sen så tror jag också att den här Red Bull-bilen, eller så här, jag vet inte om vi har varit inne på det innan, jag tror att topp 4 kommer skilja sig mer från resten än vad de gjorde i slutet av förra säsongen. Så jag tror att Red Bull-bilen tillsammans med Mercedes, Ferrari och McLaren kommer ha större glapp ner till de andra, vilket gör att det kommer gynna Hadjar på ett sånt sätt, skulle jag vilja säga. Där tror jag.
Vet du vad jag har gjort? Jag har missat Hadjar, för jag saknar nummer 16. Ser jag nu.
Ja, det ser jag också. När du säger det, för jag kollade på din. Vart har du Hadjar? Och sen så undrar jag, vart är Hadjar? Det finns ingen nummer 16. Har du tänkt att du ska ha Hadjar på 16, eller ska Lindblad puttas ner till 16? Nu får du reda ut ett och annat, Anna.
Ja, det här det är otroligt pinsamt. Nej, men jag vill ha honom. Jag vill nog ha, vi flyttar ner Sainz då på 11, och sen så alla en till, så sätter vi Hadjar på plats 10.
Ja, då är vi väldigt överens i det här fallet. Hadjar, Gasly, Sainz har vi bredvid varandra i lite olika ordning då.
Man ska ju inte lita på Google Docs. Det är de som har inte klarat av att räkna. Och jag gjorde en stor tabbe där. Slarvigt av mig.
Ja, men du kan ju väga upp med att bjuda på en vass analys av varför du tror Hadjar kommer komma där han kommer då.
Ja, men jag tror faktiskt att han har förstått vikten av att hantera materialet och sin uppgift i Red Bull. Och jag tror också att det är det som gör att han faktiskt får chansen ett år till. Han är medveten om att han har som främsta uppgift att ta poäng, inte att slå Verstappen, lite av det jag pratade om innan. Men samtidigt så tänker jag att det kommer att ta honom en liten stund att hitta rätt i den här bilen, lite grann som under fjolåret. Alltså det är en vass förare, men det kan också bli misstag. Skillnaden mellan succé och fiasko kan vara väldigt liten ibland.
Nummer 8, vem har du där?
Oliver Behrman.
Och det har jag med. Du får berätta varför vi har honom där.
Nej, men jag tycker han gjorde en otroligt imponerande säsong som rookie i fjol, och jag känner att han kommer att vara ännu bättre i år. Dessutom tror jag att Haas som team kommer att ha glädje av Ferraris motor. Och jag tror helt enkelt att han krossar Esteban Ocon.
Ja, för du tror att Ocon kommer 17 och Behrman 8. Han känns liksom inte så att han är i zen mode, men han känns liksom, det känns som att det är rätt plats på rätt säte på något sätt med Behrman. Och som i min förutsägelse så har jag gissat att han kommer bli årets sån. What? Hulken på podiet, vilken sjuk grej. Det tror jag att det kommer bli med Oli Behrman också. Och nu tar vi nummer 7. Vill du att jag börjar där, Anna?
Visst, varsågod.
Då börjar jag med att jag tror att Kimi Antonelli kommer där på en sjunde plats. Och det lämnar ju alltså de andra, de stora förarna i det vi pratar om, The Big Four, resten framför honom. Det är bara Hadjar som han har bakom sig. Jag tror att Antonelli kanske kommer ta en seger i en Mercedes-bil som alla pratar om ska vara så himla superkanon och jättebra. Så därför kommer Russell vara den bättre av dem, de båda, för att han kommer vara en tydlig första förare. Antonelli på sin andra säsong kommer ha en liten längre bit upp. Nu är det din sjua.
Jag har faktiskt satt in Oscar Piastri där.
Oj, oj, oj. Mm. Det är väl ändå en liten skräll.
Ja, men jag diskuterade fram och tillbaka med mig själv. Det är väl så man får de bästa svaren, är inte det?
Ja.
Men jag kände att nej, men ska vi verkligen ha lite snack om de här papaya-reglerna där fram och tillbaka? Och sen så tror jag att han är inte jätteförtjust i det här när det är lågt grepp. Och det kommer att vara i år. Så jag tror att han kommer att ha lite större startsträcka för att komma in i den här bilen och på rätt sätt. Och då tappar han lite under inledningen av säsongen, vilket också kommer att göra honom stressad när han kommer i kapp Norris lite senare och de två då kör ihop ett par gånger.
Ja, och det kommer att göra att han tappar poäng och hamnar då enligt dig en sjunde plats. Då får du ta nästa nu då.
Men där har jag faktiskt satt Kimi Antonelli som sexa.
Ja, det är ändå, vi är ändå lika, men ändå inte exakt samma. Det är härligt på något sätt, tycker jag. Har du någon annan anledning, eller ska vi gå vidare?
Ja, vi kan gå vidare. Jag tyckte du sa ganska bra.
Ja, jag har på sjätte plats blir det, va? Jag hade Antonelli som sjunde. En Lewis Hamilton, som jag tror kommer ha mer ordning på ekipaget den här säsongen, och tänkte lite på det förut ändå, att man har en på nytt född enligt han själv, Hamilton, en rasande Verstappen över det nya reglementet, och en som alltid nervös Lando Norris som går in i det här mästerskapet. Jag är övertaggad, men det är så fina komponenter, och det här med att Hamilton är på nytt född och enligt sig själv att han aldrig har tränat så här hårt. Det kommer inte ta honom högre än en sjätte plats i en relativt bra Ferrari ändå.
Ja, jag satt honom på plats fem faktiskt. Och tror ju också att han kommer att göra en betydligt bättre säsong i år än i fjol. Men jag tror inte att det räcker till att slåss om en åttonde VM-titel.
Vi tror i alla fall inte att han kommer åka ut i Q1 3-4 veckor i rad som han gjorde mot slutet av förra året, va?
Nej.
Nej, då tar du din... Vänta, nej, jag måste ta min femma, för du tog din femma. Jag har Lando Norris som femma. Och det är ju alltså en världsmästare som hamnar på femte plats i det här fallet. Och jag tror ändå att jag liksom nosade lite på det där förut i förutsägelspaketet. Att... De kommer inte vara på samma sätt överlägsna som de var förra året under större delen av säsongen, vilket gör att de halkar efter lite mer, men att det är tajt mellan de båda som kommer göra att de båda tappar poäng, på samma sätt som du sa där om Piastri, att de kommer kanske smälla ihop, men den här gången är det Piastri som gör det bakifrån, så att säga. Och även om Norris då, det är en blandning mellan att han... Norris, det här mentala som man pratar mycket om, att han är nervös och att han har det svårt att få ihop det mentalt. Jag tror att allt det där har släppt för honom. På både gott och på ont. Att jag tror att det kanske gjorde honom gott att det var så mycket anspänning för honom hela tiden. Och att nu när han har blivit världsmästare, nu har han uppnått sitt mål och därför kanske han tappar 0,7%. Vilket kan betyda fem platser i totala världsmästerskapet.
Ja, men jag tror också att det kan bli så pass jämnt i år. Alltså, jag har faktiskt Norris lite högre upp. Men den är svår. Jag tycker faktiskt att McLaren är extremt svårbedömda i år.
Ja, jag med. Jättesvårt att veta vart man ska ha dem. De kan lika gärna vinna hela kalaset på samma sätt som förra året.
Mm.
Vem har du som fyra?
Charles Leclerc.
Då är vi alltså precis utanför pallen på Leclerc. Men Leclerc och Hamilton bredvid varandra har du i alla fall.
Ja, men det har jag. Jag tror att Ferrari kommer att bli bättre. Jag tror att Leclerc slår Hamilton, men jag tror inte att det räcker hela vägen fram.
Och jag har Piastri som fyra. Och nu är det dags för din pall med tredje platsen.
Lando Norris.
Klart där, eller? Då tar jag min trea. Och där har jag satt Max Verstappen. lappen i en Red Bull som sägs vara snabb och att de har ordning på den där powertrains-motorn. Men jag tror att det är jag tror att det finns några andra som är snabbare. Egentligen bara tror jag att det finns en som är snabbare, men jag kommer komma till en anledning sen varför jag har flera framför Verstappen eftersom han är trea.
Ja, jag har faktiskt valt Norris där, för jag känner att även om han klarade det bra i fjol, han gjorde en jättebra avslutning av säsongen och han visade en mental styrka, men jag tror att de killarna jag har framför honom på pallen är knivskarpare i det avgörande ögonblicket.
Och där hade vi, för nu kan man ju lista ut vilka som är kvar på både din och min pall. Och innan jag kom tillbaka här nu, jag började den här dagen med att lämna grabben på förskolan och sen hem och så lite Drive to Survive. Lite sånt förberedelsefix inför podden, laddade upp, taggad. Sen drog jag mig ut på en löptur och funderade på liksom hur jag vill tippa mitt mästerskap och hur jag liksom hade tänkt att allt ska gå. Och jag hade liksom mitt tipp i princip klart. Och då hade jag Leclerc, för nu tar vi ettan och tvåan, vi börjar med ettan istället för tvåan. Och då hade jag Leclerc och Hamilton precis bredvid varandra, precis som du hade. Men samtidigt som jag sprang runt här i området i Segeltorp, där jag lär känna området, där jag är relativt nyinflyttad, så sprang jag runt och så tänkte jag, det är väl... Du vet den här kinesiska kalendern, är det, så här, det är ormens år och det är snokens år och det är råttans år och sådär. De har ju alltid djur. Och så tänkte jag, är det inte så att jag har råkat se att det är hästens år i år någonstans? Att jag har ramlat in på det. Jag är så långt ifrån allt sånt man kan komma. Men bara med en rolig tanke så tänkte jag, men fasen, kanske är det inte hästens år i år samtidigt som jag sprang förbi ett hus som hade ett hästhuvud utanför sin garageport. Ett stort, riktigt stort hästhuvud. Och just den där tanken, samtidigt som jag sprang runt och tänkte på Formel 1, så tänkte jag, men det här är nog fasen i mig ett tecken på vad jag ska tippa och tro. Och därför flyttade jag upp Leclerc några platser. Och det är ju roligare att var lite wild and crazy i sina tippningar inför den här säsongen när man är övertaggad som jag är den här gången. Så därför har jag satt Leclerc sent om sidor som världsmästare före George Russell. Det var en djup analytisk faktabaserad noll magkänsla gissning som du får av mig där.
Ja, men det är ändå rätt imponerande att ha koll på att det är eldhästens år. Någonting som bara infaller vart 60:e år.
Och det är typ så ofta för Harry vinner nu för tiden.
Ja, men lite så. Ja, det här året förväntas alltså präglas av hög energi, snabba förändringar, passion och en stark strävan efter frihet. Läser jag mig till. Ja.
Du ser.
Ett år för expansion, mod och nya äventyr. Men det kan också kräva återhämtning. Ja.
Och nu ändrar du det också ditt sluttipp när du har läst det här.
Nej, gör jag inte. Jag står fast vid Max Verstappen. Jag känner väl att det är en röd eldhästs år då. Och är det någonting som han är så är det... Nej, men alltså, han är fältets bästa förare, punkt. Det som han levererade under hösten förra året imponerade väldigt mycket på mig. Där han får ju ut mer av bilen i stort sett vid varje tillfälle som han sätter sig i den. Och det tror jag att han har nytta av även under ett år som detta, där föraren faktiskt kommer att spela en större betydelse. Jag tror att det blir en fight mellan honom och George Russell, och där tror jag att han har det starkaste psyket.
Där har ni det allihopa. Jag känner ju såklart liknande där, och både du och jag tror ju på Russell versus Verstappen i den absoluta toppen, om vi ska vara liksom om vi båda ska vara fullt seriösa vid den här tippningen, så har ju jag också Verstappen och Russell där uppe i toppen. Omvänt mot vad du har. Men vi tror i alla fall att det kommer bli en kamp mellan de båda. Och det ska bli väldigt, 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 väldigt spännande att se. Nu tycker jag att vi blickar framåt mot vad som faktiskt väntar den här helgen i Melbourne.
Ja, och jag har fått en fråga. Alltså, hur kommer kvalet att funka? Det är flera stycken som har mejlat mig och frågat, vadå? 11 stall, 22 förare, hur gör man om kvalet? Och faktum är ju att man typ inte gör om det överhuvudtaget. Utan istället för att det är de 5 långsammaste bilarna som försvinner i Q1 och Q2, så försvinner de 6 långsammaste bilarna. Det är fortfarande 10 bilar som går till Q3, alltså det sista segmentet. Man förlänger Q3 från 12 till 13 minuter. Och man har en mindre eller kortare paus mellan Q2 och Q3 för att balansera upp den här förlängda tiden i Q3 då. Sen tar man också bort den här regeln om 2 depåstopp i Monaco, även om det nu inte har med kvalet att göra, men det är 2 såna här saker som man ska ha med sig in i säsongen.
Och det kommer ju göra med 2 bilar till, kommer ju göra den här sista run som de alla gör, att den här köbildningen kommer ju ha 2 bilar till i Q1. Så den är jag lite nyfiken på att se hur de ska handskas med. Det tror jag kommer bli ett stort problem under den här säsongen faktiskt. Mm. Det är sjukt att det bara är så kort kvar till race. Alltså, nu man, ja, det är sån jävla feeling. Du, vad förväntar du mer av den här premiärhelgen i Australien?
Alltså, det korta svaret är bilar som bryter.
Ja.
Jag känner liksom att vi har pratat mycket om det här med tillförlitlighet och sådana saker, men ett nytt regelverk, även om man har testat, så det dyker alltid upp saker. Så att jag tror att vi kommer att se ett par DNFs, sen är det frågan om vilka team det är. Sen förväntar jag mig ett spännande kval, därför att här blir det för första gången som vi verkligen får se hur bilarna ligger till när de drar på utan bränsle och motorerna är påskruvade. I F1 snackar man ju ofta om att man drar ner brallorna i Australien, och så är det ju inte. Eller så är det ju. Alltså, det är precis just i Australien som vi för första gången får se vad som händer. Så brallorna ner, där visar man sig för första gången.
Och då blir det speciellt att se, för att det enda vi fick se på testerna var ju vad vi tror, Ferrari som gjorde lite kvalsimuleringar. Så det är de enda som vi liksom kan nosa lite på hur farten är. Men alltså, här kommer man ju sitta klistrad varenda minut framför träning och kval och allting. Kvalet ska bli så jävla kul.
Ja, men sen är det ju också så här, tänker jag, när det gäller Australien, i fjol regnade det. Det var ju en katastrof, det var ju svinhalt, Bambi på hal is, så jag hoppas på torrt väglag faktiskt den här gången. Men banan i Melbourne är inte representativ för resten av säsongen. Det är en väldigt speciell asfalt där, och det betyder ju också att det är en bana som man kan vara väldigt bra på. Men sen i Kina, när vi har sprinthelg helgen efter, så ser det helt annorlunda ut, för där är det varmare, högre däckslitage och så vidare. Tittar vi tillbaks i Melbourne, så är det ofta mindre team som kan slå till. Alltså Williams i fjol, 2024 var det Haas och Aston Martin, 2023 samma sak. 2022 var det Joe i en Sauber som tog en plats bland de 10 bästa. Då hade vi också Alpine, Sauber, Racing Bulls och Williams i topp 10. Går vi tillbaks till 2014, när vi hade den senaste stora regeländringen för motorer, så var det faktiskt 2 Toro Rosso, det vill säga Racing Bulls, och 2 Force India och 1 Williams i poängen. Så jag känner väl så här, bli inte förvånad om vi ser Nico Hülkenberg som kör in på poäng, för det har han ofta gjort i just Melbourne där alltså. Det känns väldigt, väldigt spännande. För nu tittar vi på säsongen, så ser vi då, ja, men det är Melbourne, en bana som ingen annan. Sen kommer sprinthelg i Kina. Därefter kommer en tävlingshelg i Japan. Efter det är det planerat att köra i Bahrain och Saudiarabien. Det är en månad dit. Just nu så står ju hela Mellanöstern i brand. Så att vi får ju helt enkelt se hur det påverkar tävlingskalendern. För det kan ju ske förändringar där, just eftersom banan i Bahrain ligger ju bara 1,5 mil ungefär från en amerikansk militärbas.
Ja, och hit måste vi på något sätt ta oss sett till dagsläget. Och vi ska inte gå in på djupet rent så här, vad det kommer påverka F1 sådär, i och med att de håller till mycket där nere. Men framförallt är det ju så här att nu är det måndag när vi spelar in det här. Och i ett sånt här läge så kan det ha hänt hur mycket som helst på resten av måndagen, tisdagen och onsdagen tills den här podden kommer. Eller även om någon lyssnar på en torsdag. Så det som vi kan ju ta det som faktiskt har hänt när vi sitter här och spelar in. Det är ju att där i närheten som du sa i Bahrain, så har de i alla fall ställt in däcktester som skulle varit nu. De är inställda och bortplockade. Men det är ju oroväckande kort kvar till de racen som ska köras ner i Mellanöstern. Och det är redan oljepriser och grejer som har påverkats i världsekonomin av det som händer i Iran och mellan USA och Israel och alla de andra länderna där nere. Och oljan är ju något som påverkar den här Formel 1-cirkusen också.
Ja, men det gör den ju. Och om man tittar rent sportsligt så skulle man ju ha testat regndäck och intermediates i Bahrain. Man skulle använda sprinklers för att testa i olika temperaturer och i olika, ja, på olika tidpunkter på dagen. För man har inte gjort det. Och det gör ju också att vi kommer ju till Australien utan att ha testat några regndäck eller intermediates. Samma sak till Kina. Och vi har alltså lite mer än en månad, ungefär 5 veckor, till man ska tävla i Bahrain och därefter Saudiarabien. Så att de här veckorna kan ju bli avgörande för hur kalendern ser ut framöver. Vi ska också veta att Dubai är det ju väldigt många F1-team som reser över på väg till Australien. Och vi har dessutom medarbetare då på plats i Bahrain från Pirelli och teamen, McLaren och Mercedes, som enligt uppgifter inte riktigt har kunnat ta sig därifrån än, även om man jobbar på att få hem de medarbetarna till Europa eller vidare till Australien där de ska vara kommande helg.
Ja, i och med att det ligger där det ligger så är det jag läste någonstans om att det var uppemot 1,000 som är involverade i F1-cirkusen som har fått ändra sina resplaner inför den här premiärhelgen. Och att, men att ändå de räknar med att alla som är direkt involverade kommer kunna ta sig dit och på plats och så vidare. Men Anna, det är ju ett världsläge som vi har fått leva med där det liksom de senaste åren inte har varit så himla mycket positivt att snacka om. Så vi vill ju inte avsluta den här podden på negativ ton, även om vi inser allvaret i den här situationen till 100%. Men för att avsluta på lite god ton då, Anna, kan vi bara lite lätt och enkelt säga vad vi tror om kommande helgkval och race?
Ja, men det är lite som jag sa. Jag tror att vi kommer få se många som bryter. Jag är väldigt spänd. Jag tycker det är väldigt, väldigt svårt att säga någonting. För jag känner att jag vet inte så mycket. Men däremot ser jag ju otroligt mycket fram emot att dra igång F1 Live här till kvalet igen. Så att jag inte sitter själv upp och ser det här. Utan alla som ska se får ju logga in så att vi kan diskutera och känna den här premiären tillsammans.
Ja, bra Anna. Har ni gjort några F1-tester där då inför säsongen så att det inte är några bilar eller reportrar som behöver bryta?
Reportrar ska i alla fall inte behöva bryta. Och jag har haft kontakt med de som jobbar med F1 Live också och de har lovat mig att saker och ting ska fungera. Sen vet man ju aldrig först man är i Australien hur det verkligen ser ut.
Därför så säger vi så att ni ska ställa klockan och Även nu när ni hör det här onsdag så har ni ju möjlighet att fortfarande skapa era motormanagerlag inför den här säsongen. Ett litet spel som jag tycker är roligare än de andra liren som man alltid är så van att köra Fantasy Premier League och sådär, ni som är i övrigt sportintresserade. Så är det kul att dra ihop ett kompisgäng. Sätt en 100, så här kanske vi inte får säga. Sätt någonting på spel. Jag och mina polare, vi brukar alltid köra en middag på spel till den som vinner motormanager-säsongen varje år. Det gör det hela roligare att följa under hela säsongen och gör att saker och ting lever och man kan glädjas åt en 12:e plats när ett race kanske är helt avgjort efter halva loppet. Så kan man sitta och kolla på den här fighten mellan en förare som kostar lite pengar som man har i sitt team som sitter och försöker köra till sig ett poäng eller två. Jag tycker ni ska ta er in på Aftonbladet Motor Manager och nosa lite på hur det känns där med att göra ett lag. Och så skapar ni ett lag, dra in polarna eller familjen eller släkten eller arbetsjobbarkompisarna och så skapar ni en sån liten intern F1-liga där ni, när ni tippar, och så kan ni kivas lite i kafferummet och lunchrummet under säsongen. Eller hur?
Det låter som en bra grej.
Då avslutar vi med de orden och säger att vi hörs om en vecka, och då har vi i mellotider ett resultat att prata om. Otroligt, Anna. Nu kör vi. Let's go.
Nu kör vi. Plattan i mattan.
The guys boxing over all the fucking time, all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one break release for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.